When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna här plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Och en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till Inte din morsa.
Vi dygnar.
Vi dygnar. Gör vi?
Vad roligt det vore att bara sitta hela natten.
Vad fan, var det inte något sånt vi var bjudna på? Att det skulle vara någon sån här maraton med något?
Det skulle vara någon glasbur, någonting.
Jo,
TV-grej.
Fan med det.
Vad roligt.
Vi kör som de här gör i P3 när de sitter i sin bur och samlar in pengar.
Ja! Ja, vi kör en egen sån, samlar in till så här psykisk ohälsa. Det är
ja,
för
jag skulle
kul.
Älska det. Ja, vi spånar vidare på det. Alltid roliga idéer.
Förlåt. Hej!
Det måste jag säga.
Hej!
Ja, nu vill jag säga det till dig. För nu ska jag ge dig en komplimang.
Ja!
Att det finns ingen människa som jag får så mycket idéer med som med dig.
Nej.
Omedelbart, du har liksom som en Maslows hund effekt på mig. Det är så här, det är som att de ringer en klocka och så börjar man dregla, fast det är liksom, jag ser dig och
den
då
lilla
bara
köttbiten.
Kommer idéer så här.
Ja, men jag tänker så här, tänk om man hade haft så här, som vissa snubbar, en sekreterare som plockade upp ens grejer. Eller så här Martha fucking Stewart. Jag såg den så här, jag skickade det till dig.
Gjorde du?
Ja, jag skickade, hon är med på en pepp innovation-grej på Instagram.
Mm-hmm.
Och så kan man så här betala för det och ladda ner för det. Jag tycker vi ska lyssna lite på det, älskling. För att säga vad man vill om henne, men hon är över 80 år gammal. Hon var för några månader sedan på liksom omsorg för Sports Illustrated. Det här är typ hennes peppgrej. Man får vara med henne hemma hos henne. När hon går upp på morgonen, hon har sin stylist där, hon kollar igenom kläder, hon har sin liksom sin assistent, hon är bara så här, it's remarkable how much you can do in one day. Jag vill lyssna då.
Be fearless. Change is good. I don't really care if I sleep too much. It's kind of fun to see how much one can do in a day. I want to look pretty, but not too made up. Not that I ever looked very made up. I was able to turn the things I really liked to do into a really thriving business.
I like that.
This one?
Yeah.
I started my company when I was 50 years old.
Här får man då följa henne lite som hon ska vara då en inspiration. Att så här, gud, att man ska så här, förena behov och nöje. Att så här, det ska inte vara någon åtskillnad av en största hobby och det man cashar in på. Och hon har ju blivit den första dollarmiljardären som är egenföretagare som kvinna, blev hon ju för några veckor sedan.
Okej. Ja. Och hon är också den äldsta som någon gång har varit baddräktsmodell på Sports Illustrated.
Ja, hon var ju på omslaget.
Förra året.
Ja, hon är så het på det omslaget så att det är sinnessjukt.
Ja.
82 år gammal står hon där liksom i en baddräkt och bara så här, jag tänker inte förminska mig. Jag tänker inte bli definierad av kön eller ålder. Var det nu må vara, va?
Mm.
Hon var ju från början, eller hon har ju gjort allt möjligt, men hon hade ju sin egen show, kom ihåg den.
Martha Stewart är ju, alltså så här, det man är mest alltså, förknippar hennes namn med, det var ju faktiskt att hon fick en fällande dom och satt i finkan.
Ja, för skattebrott.
Ja, och det, men hon har ju liksom gjort sig själv ett enormt namn genom sin matlagning. Martha Stewart show som var liksom på någon stor tv-kanal antar jag. Det här var ju långt före Instagram och YouTube.
Ja, men det var en jätteshow ju. Alltså ja, det var ju så här, hennes gigantisk inredning och mat.
Ja.
Och hon bodde där Martha's Vineyard med sin rika man och började så här laga mat hemma och dekorera och bla bla bla. Så att hon är alltså så fett rik.
Mm. Liksom Martha Stewart Living var ju också ett magasin. Så att hon hade ju liksom lite grann som ett Oprah Winfrey-imperium. Fast hon var då liksom en vit, verkligen såhär, the American dream-kvinna typ.
Ja, och hon då undervisade då. Man kanske inte kan beskylla amerikanerna för att de kanske har såhär, the world's best taste in decorating. Nej, men hon liksom på lite det här nedtonade men ändå fräschörsättet lärde ju hon dem då att laga mat och inreda sina hem.
Mm.
Och hon är ju superperfektionist. Både liksom vad gäller hemmet, maten, utseende. Och sen så börjar hon ju liksom sälja de här kokböckerna och de här inredningsprylarna. Och sen dess har hon liksom varit gigantisk.
Mm.
Och det verkar liksom inte som att populariteten avtar. Hon är liksom self-made woman.
Det är ju någonting som är liksom helt oemotståndligt med henne för den amerikanska populationen i alla fall. Jag har aldrig riktigt förstått hennes storhet. Och vi har liksom, har vi någon motsvarighet i Sverige? Skulle det vara, vem skulle det vara som är liksom, det är väl att de också har en helt annan typ av så hemmafru ideal som vi inte alls har. Som gör att hon kanske inte riktigt går hem i de så kallade svenska stugorna. För att det handlar liksom väldigt mycket om så här kvinnliga värden. Eller hon är väl kanske egentligen som vilken svensk ung influencer som helst.
Ja, men alltså hon är, hon går, jag tror att hon är så här, hon liksom, hon maskar typ att hon går över lik.
Ja, hon håller ju på också väldigt mycket med så här, Det är bröllopsplaneringar. Ja. Det är liksom Martha Stewarts, alla hennes böcker säger väldigt mycket om vem hon är.
Ja.
Quick Cook eller Martha Stewarts hors d'oeuvre, Martha Stewarts pies and tarts, wedding planner, the secrets of entertaining, quick cook menus. Alltså det är väldigt mycket matböcker också.
Hon är liksom Agnes Wold.
Fast på mat.
Ja, och kanske med liten annan aura.
Ja, lite mera sexy mamma typ.
Ja.
Väldigt mycket sexy mamma.
Och så här perfektionist. Om liksom Agnes Wold uttalar sig om mycket så sitter hon i liksom luffelelle kläder och så här palestinasjal och lite så här immiga glasögon.
En av hennes senaste då, alltså man ska inte glömma heller att hon var stockbroker innan hon startade sin catering. Så
precis.
Att alltså hon visste ju att nu ska jag bygga business. Big time.
Ja. Så det är inget dumhuvud.
Nej, det är inget dumhuvud. Så, och hennes senaste då investering som hon har gjort, det är CBD Gummy Supplements. Alltså så hon håller på med CBD, precis som väldigt många andra amerikaner. Sen man då fick kapitalisera på cannabis så har hon startat då en Gummy Supplements. Det är väl någon typ av alltså CBD-tillskott som ett lite sånt där god nallebjörn eller något liknande. Sen har hon nu för tiden också en podcast.
Men nu kollar vi här på hennes här omslag då vid 81 års ålder på Sports Illustrated.
Ja.
Hon sitter i en vit baddräkt med liksom tuttalondisarna hanging down.
Ja.
Hon har väl gjort dem på något sätt.
Det måste hon väl ha gjort.
Ja, även fast de är hängiga så kan man ändå inte vara 81 tror jag och se ut sådär. Sen har hon ju då för att dupera bort såklart liksom rynka armar och sådär så har hon en stor sidenduchess.
Ja.
Kolla, hon hoppar upp
Ur vattnet.
Som en liksom, som är 20 år i snärta. Ja. Som typ... Nej, jag vet inte. Det är ändå power, måste jag säga. Hon är
ja,
så,
men skit i mer djupgående research om Martha Stewart. För som sagt, jag har liksom inget... Tycker inte egentligen att hon är så himla impressive. Bara för att man är rik och kan laga hyfsat okej mat. Vilket jag liksom... Jag har aldrig lagat ett recept av henne. Men du har ändå bestämt dig för att du vill ha henne som ett topic här i kvällens show.
Ja, och jag tycker att det är så intressant att i USA, apropå konservatismen, så har hon ändå suttit i fängelse för skattebrott, vilket är väldigt, väldigt fult.
Ja.
Och hon har ändå så här, vid den åldern, hon var ju 70-årsåldern då, kommit tillbaka och blivit större än någonsin. Jag tycker det är en sån jävla bedrift. Det är min take.
En annan snubbe som är tillbaka är ju Paolo Roberto, som ju nu startar
och Runar, upp restaurang.
Runar också. Ja. Så här, jag tror så här att ett fängelsestraff eller en liksom vurpa för det ena eller det andra... Och i synnerhet tror jag faktiskt inte att just ekobrott är någonting som folk bryr sig särskilt mycket om. Inte i USA. Jag tror att många har liksom överseende med att oh, fuck the state. I don't want to give them my money. Typ. Alltså, det tror jag inte det.
Trump har så här, han har typ sonderat terräng. Men,
och jag tänker också att så här, om jag tänker på Paolo Roberto så tror jag också att han har ju lyckats på något sätt skapa sig själv nu någon typ av underdog- identitet, liksom. Jag bara råkar ut för det jävla metoo-drivet. Jag tänker skita i allt och bara kötta ändå.
Hon ville ändå, hon var snygg. Det är hans take att hon var snygg,
ja,
att hon
hade
gjort
liksom chili-tuttar. Men nu försöker han bara dra ett streck över det där.
Okay, okay.
Kötta med sin träning och starta upp nya restauranger. Så nu kör han på igen och det verkar gå bra. Och det verkar vara som att så här, en stor del av befolkningen då i alla fall, eller jag ska inte köra någon liten minigallup här, men han har ju ändå lyckats starta med restaurangen en hel kedja nu då. Och folk verkar ju gilla hans mat och ha överseende med att han då har en fällande dom för brottet sexköp då.
Jo, men det har vi pratat om innan, att vissa har liksom smygit under radarn med sina sexköp. Att det är så här, ja, det är väl ingen som tänker på det. Jag ska inte nämna några namn, men det finns ju vissa män som har gjort det liksom i modern tid, som säger ingen ens kommer ihåg eller bryr sig om. Och några någon som råkade ut för nyligen blev ju väldigt washad. Men jag tycker att det är ganska intressant, för bara om man jämför med innan internet kom in, jag tänker så här, San Anne Heberleins anda, hon kom ut med en bok som, eller hennes uppsats hamnade om då, att hon disputerade i förlåtelse, där hon konstaterade att, nej, vet ni, vi behöver faktiskt inte förlåta om vi inte vill, vi kan välja själva om vi vill förlåta människor, även i Guds namn. För det var ju så att det var en tjej som hade blivit mobbad i en mellansvensk storstad, och hon hade blivit mobbad av sina tre kompisar. Och sen så sa de förlåt, och de, det blev skadestånd och jada jada. Och så sa hon bara att jag kommer inte förlåta er. Ni har gjort mig för illa. Mm. Hon bytte skola och liksom tog tag i sitt liv och bara säger, jag kan inte förlåta er.
Mm.
Var på skolan, ringer upp till föräldrarna, och det blir ett jävla halabaloo. För att de här förövarna, de mår faktiskt jättedåligt. De är jätteledsna. Så nu måste hon ge dem förlåtelse så att de kan må bra.
Ja.
Och det tycker jag är en ganska liksom svensk inställning. Om man då jämför med hur Sverige såg ut för 15 år sedan, innan internet och innan drevet och innan vi hade då, vad ska man säga, Instagram-pöben som kunde döma levande och döda och bestämma vilka som kommer undan och vilka inte, då handlade det ju väldigt mycket om skuld.
Mm.
Nu är vi ju skambetonade helt plötsligt. Och då är det så här, vad är det då som, vad ska man säga, juryn på Instagram förlåter? Jag tänker liksom, ja men, allt från så här, brott inom islam, eller att man mörkar och låtsas vara någonting man inte är. Liksom, vad är det som går under radarn och vad inte? Jag tycker det är ganska intressant.
Ja, vad är det som går under radarn?
Sexbrott går ju ofta faktiskt inte under radarn. Nej, längre.
Nej,
men du gjorde ju det innan. Mm. Så här, ja, klart kuken ska ha sitt liksom. Frank Anderssons kända roliga. Ja. Så här, ja. Men så tänkte jag på en grej som faktiskt någon skrev om på Instagram häromdagen. Att i Mello, att Björn Gustafsson kommer tillbaka, tyckte jag var jättekul i första avsnittet.
Mm.
Och sen andra avsnitt så satte jag bara med en dålig känsla i magen.
Mm.
För att helt plötsligt så framstod han som en, så här, en manlig stalker som liksom hela tiden var närvarande. Carina Berg skulle intervjua artisterna då i en studio. Då skulle det vara så här, Carina Berg, och så hade han liksom strykit över, det var Carina Bergfeldts studio, så han strykit över Carina Berg. Och så filmades han hela tiden. Hela idén går ut på att han kommer tillbaka och vill gifta sig med Carina Berg.
Mm.
Mm. Men då visar det sig att hon är ju redan gift.
Mm.
Och nej, och nej, och nej. Men då kan han tänka sig att stanna kvar och finnas där för henne under Mello.
Ja.
Och sen har det liksom blivit mer och mer att han är med henne, och hon ler ju ingenting eller lirar med honom, utan hon ser bara obekväm ut, skådespelat obekväm ut.
Mm.
Och då blir det lite så här, okej, okay, är jag PK nu? Är det olustigt? Men det blir ändå en, ett led i att så här, det ska bagatelliseras när kvinnor åker ut för sånt här. Ja, ja, men han blir bara lite betuttad i henne.
Åh, låt honom vara bara.
Lite tuttisarna, och då blir det lite så här, att han sätter, hon ser, alla blir lite obekväma, och han hela tiden anspelar på då att det borde vara han som ska gifta sig, men det borde han, och han finns där. Men också en så här, han ler inte heller.
Nej.
I den rollen.
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Jag vet, jag tyckte att den karaktären som han gjorde, det, var, det anspelade ju på när de programledde Melodifestivalen första gången
2008,
tillsammans. Ja. Ja, och då sjunger han ju den här låten, vi kan lyssna lite på den.
Du är doften av jord, du är restskatten från fjol, du är en helt fantastisk tjej, du är Beatles och Leila Kay, du är glad och elegant, du är laktosintolerant, du är strösslet på en glass, du är det roliga i hasch. Jag kan diska, laga mat, var i tid och aldrig sen, och jag tycker det är jättekul att lyssna på problem. Du är en doft, du är ett ljud, du är en färg. Denna sången är till dig, Carina Berg. Carina, jag tror vi två passar bra ihop. Häng med mig hem till Götet och gör slut med Christian Lok. Carina, du är änden på min fantasi. Du är brödet man vill lägga korven i. Du är hej och skepp och hoj, du är soda streamad och boy, du är allt en man kan få, du är bättre än Die Hard 2. Du är Jane och jag är Tarzan, just slut med han från Hassan. Jag är, du är vacker och unik, min pappa är rik.
Det här är ju en av de mest sedda videoklippen någonsin. Det här är liksom en viral supersuccé, att han kommer in och sjunger den här låten. Folk blev ju hysteriska. Mm.
Kan vi prata lite grann om Carina Bergs enorma liksom, Ett hon trollspö.
Är Sveriges Martha Stewart kanske.
Kanske ja.
Nu fick jag knyta ihop påsen.
Ja, nu fick du.
Woho.
För att liksom hon är så sjukt älskad.
Ja.
Och jag säger inte att hon inte förtjänar det. Men jag får inte riktigt ihop det. För att jag tror att Jonas Gardell sa det så här, Sveriges varmaste kvinna. Jag bara, är hon exceptionellt varm? Om man jämför med typ så här, Sina Volter? Nej. Är hon liksom, låter hon oss komma jättenära? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker fortfarande att hon har lite en så här garbo-känsla på sig. Att man har ingen aning om. Vem är hon egentligen? Trots att vi vet att hon har träffat den unga, liksom, och hon var gift, alltså, fotbollsspelaren och har två barn med honom och var gift med Lucas, vi vet ju ändå lite grann, så känns hon ändå hemlig på något sätt.
Det håller jag verkligen med om.
Och liksom hon har en, alltså så här, nej jag vet inte, vad, och sen hon har otrolig humor, otrolig skärpa och så här, men jag kan ändå inte se vad det är som gör att hon är så här, den typ mest älskade svenska programledaren. Genom alla tider.
Jag tror att det är hennes liksom, vad ska man säga, otroliga timing i att både ha integritet och vara hemlig och inte bjussa på skiten.
Ja.
Hon tvättar aldrig byken offentligt.
Nej.
Hur dåligt den skulle vara eller vilken skit den skulle handla om.
Hon har ju pratat om sina ätstörningar.
Ja, men man måste bjuda på någonting.
Ja.
Annars kan inte människor identifiera sig.
Nej.
Hon är supervass, hon är snygg, hon är rolig. Hon har umgås med roliga människor. Hon är bjussig. Hon har liksom framgångsrika män. Först Christian Luuk och sen en ung snygging. Fotbollsspelare som älskar henne över allt annat. Allting verkar liksom tokigt och luffigt. Som när man köper ett hus som håller på att ramla ihop. Men tillsammans så klarar de det. Alltså, hon är alltid... som vi alla vill vara men kanske inte orkar hela vägen. När vi kroknar lite på slutet, då står Carina Berg kvar. Och jag tänker på den där serien som hon gjorde på Femman. Världens tuffaste jobb med Carina Berg.
Ja.
Som blev liksom en supersuccé. Och där testade hon allt från att vara så här... Ja, men hon skulle... Vad var hon gjorde? Hon skulle stoppa in handen.
Mjölka ormar i text.
Ja, det var alltså, hon var ju hos någon hästhavlare där i Småland. Och någon hings. Hon skulle stoppa in handen i röven. Alltså, hon skulle beskära träd, vara tarmsköljare, vara cykeltaxiförare. Liksom. Ja. Vi kan väl lyssna lite på hur jingen lät.
Kolla, de är så fina alltså. Hej Polle! Hej!
Jag älskar verkligen de här djuren. Jag tycker att det är så fint med hästar. De är så coola och knäppa och vackra och fina. Och jag är så avundsjuk på de som får så här fin kontakt med hästar. Hallå!
Hej!
Hej!
Nej, jaha, du hade handen upp. Gud, vad vi verkligen kom rakt in i nu. Det är helt naturligt. Vad är det jag ska göra idag?
Du ska tappa hingsten.
Okej, så jag får testa
i en vagina
på...
då.
I en vagina?
Ja.
Vad ska vi göra? Vad är det vi ska göra nu? Vänta, jag kan inte...
Alltså, jag tror att hennes hemlighet är att hon gör allting med värdighet. Att hon aldrig liksom, hon är inte som oss andra. Att man säger, man börjar gråta eller man säger så, jag tänker inte göra det där. Eller man blir sur på något ex och bara skriver något liksom... något taskigt inlägg som man sen raderar alla Agneta Sjödin eller liksom. Hon balanserar på rätt sida kräddäggen hela tiden utanför den för att bli torr.
Ja.
Ja, för liksom, vi kan inte gotta oss i henne. Hon är varm och rolig, men liksom sen kan man gå hem från festen. Och man behöver inte ta med sig hennes skit hem.
Nej, men sen tänker jag också lite grann...
Hon tar ansvar.
Ja, hon tar ansvar. Och sen men jag tycker det är så sjukt roligt. Har du sett Triangle of Sadness?
Ja.
Det är kanske många av er som lyssnar som har sett den. Men den första scenen med modellscoutningen. När de liksom... Så här, antingen pratar, då tittar modellen ner på sin liksom köpare. Så här, du kanske ska få bli en av oss. Eller så är det så här, hennes Morris, då ska du bara smila. Hej, du är en av oss, liksom.
Mm.
Att det är ett olika tilltal. Och Carina Berg är ju aldrig någon som tittar ner på sin... Liksom. Samtidigt så har hon den där distansen. Jag tror att det är den som är magnetisk. Hon är en av oss, fast ändå inte. Eller, du vet så här. Och så känns
det är intressant.
Att, ja, det är intressant och att hon har suttit och pratat i P3 med så jävla många. Jag tänkte faktiskt på det också, apropå det ämnet som vi var inne på förra veckan, att man åldras utan att fatta hur och att tiden går så jävla snabbt. Och så hörde jag på Kristoffer Garplind och Hanna Hellqvist i P3. Och när de sitter och babblar där, och P3 som är liksom en ungdomskanal påstått. Och så bara, fast vad fan gör Hanna Hellqvist där? Hon är alltså 45, hon är lika gammal som jag är.
Men det är lite som, det måste också stå upp, såhär, Tobbe Ek på Aftonbladet. Bara för att han har en keps och pratar om läppar lite, då bara, aha, han är 20.
Fast jag undrar verkligen om unga människor betraktar dem som det. Eller om det bara är vi i vår generation som betraktar dem som unga. Jag vet inte. Hur som helst, Carina. Jag tror big fucking eloge till henne.
Och jag tror såhär, hon är så professionell också. Och hon har också gjort genidraget med bägge sina män. Hon har haft män som backar henne. Och jag återkommer till det där. Och jag vet inte, det kanske för att det säger, jag själv vill ha en sån relation. Men det är aldrig någon som verkar sura för att, liksom, att de är mer framgångsrika. Att de får dra ett tungt lass. Han följer med på hennes turné. Han kommer ut i kalsonger och liksom är en snygging. Alltså så här, de har det. Om någon annan skulle göra det skulle kunna bli pajigt. Men eftersom hon är så von oben och liksom har en sån classy style. Utan att för den skull vara så här drottninglik eller något. Så är han ung och är lite så här, kom från Danmark. Och ja, de har två barn och han är så här.
Nej, han kommer inte från Danmark. Han ska gärna spela fotboll i Danmark. Men han kommer från Småland.
Gör han?
Ja,
gör. Va?
Ja, nej, han är inte dansk.
Jag tror också att man blir väldigt betuttad i det där. Att personen är värdig. Inte så kärlekskrank på det sättet kanske. Utan bara...
För jag tycker också att det är någonting som är väldigt gulligt med att hon... De har ju en enorm... man känner det. Att det här är liksom... en duo. Ja. De är liksom lite symbiotiska på ett härligt sätt. Att det, och som du är inne på, att han liksom stöttar henne, han ifrågasätter inte, utan det verkar i alla fall på ytan som att de är genuint liksom, vill varandras allra bästa och är the best of the best pals. Det är väldigt gulligt.
Och så har de där barnen, och så ser alltid liksom, de bjuder på lite, men inte för mycket.
Men jag tror rolig, som du säger snygg. Ändå, att det är Sveriges Martha Stewart. Mm. Och Martha Stewart är liksom symbolen för den perfekta liksom amerikanska så hemmafrun / mormor typ. Så är ju Carina Berg, tror jag, så här, allas liksom så här, ett genomsnitt av liksom vem alla egentligen typ vill ha som syrra, bästa vän eller vill vara.
Lite smartare, lite härligare, lite roligare. Att så här, men på rätt sida spektrat.
Ja, precis. Ah? Det finns ingenting crazy med henne
alls.
Nej,
ingenting.
Det finns liksom ingenting som är gynningskt.
Hon eller... är liksom den i syskonskaran som inte har ADHD. Eller bipolaritet eller autist. Ja. Hon är den som har fått högre lön.
Eller hon är stora systern.
Hon är stora systern.
Ja, hon är stora syster. Mm. Det är det hon är.
Men hon är för den skull inte minsta tråkig. Det vet ju vi som känner henne personligen.
Definitivt inte. Nej. Men hon är liksom... Nej, det finns ingenting crazy. Det känns inte som att hon är
hatten
den. Hon kommer
ju
aldrig för sent när de poddar, om man säger så.
Nej.
Det är Gynning som gör.
Hatten av och en eloge till dig, Carina.
Carina, we love you.
No, we love you.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Sanna, vet du vad 50 är?
Jag har ett hum, tror jag. Mm. Men liksom inte jag skulle aldrig kunna hålla en föreläsning om 50, så kan man säga.
Då vill jag säga hej, välkommen till Charlotta Levin som är female boss på Female Engineering, som är just Lindex 50-märke. Female Technology. Bra där. Så häftigt.
Tack, Ann. Ja, ja, det är jättehäftigt.
Ja. Varför är det häftigt?
För att det känns också helt nytt. Det är banbrytande. Mm. Hela området i sig, men också det som vi får lov att jobba med och utveckla kring. Man är del av någonting som bara... Det är ett skifte. Mm. Och vi är bara början. Så det är superspännande.
Men vi har pratat lite om det där innan, att så här, orsaken bakom till att det behövs såna här produkter. Female Engineering har ju lanserat menstrosor, amningskupor, och nu senast då den underbara klimakteriekollektionen. Någonting som slår mig att när man provar de här kläderna som är helt fantastiska, vi ska gå djupare in på vad de har för system som gör att man håller sig all fresh, all night long, all day long, så blir jag lite ledsen i ögat när jag insett att vi vet så lite om våra egna kroppar. Jag har så många väninnor som är så här, livet är över, eller jag ligger bara på halvmattan och kollar på små hundvideos, och jag vet inte hur man jobbar längre, och jag vill inte ha sex. Ja, du är ju klimakteriet. Vaha? Jaha! Som att vi måste också säga, samtalet måste pågå hela tiden, inte bara precis när det sker.
Nej, men vi måste ju hålla utkik efter alla dessa symptom, för det är så mycket märkliga symptom som man, nu är jag ju i klimakteriet, så råkar veta, upptäcka efter 3-4 år, att vänta lite nu. Det här har med det att göra. Som värk i leder.
Kliande öron som jag har.
Ja, men extrem klåda på huden, hjärndimma, den här känslan av att jag vet inte vad jag säger nästa gång, jag går iväg och letar upp något som jag ska hämta, jag glömmer av på vägen.
Ilska, sötsug, irritation.
Viktuppgång.
Ja, ja.
Håravfall.
Precis, man bara, vad dalligt det blev på
Nej, håravfall. Det är bara yrsel. Ja, men vi, alltså, den här listan är så lång. Mm. Och när man kan bara ticka de här boxarna och sen inser man att det här har jag levt med i flera år utan att veta om det. Så därav, ja, vi måste prata om det och fortsätta prata om det. Mm. För det tar inte...
Och det är ganska, förlåt, nedslående när vi pratar om de olika symptomen. Så här, yrsel som jag har nu, och man ligger vaken på nätterna och så här, svettas eller frossar. Men jag tänker, som allt annat, är inte heller så roligt här i livet. Man får göra det bästa av det. Och det är därför jag tycker att det är så himla, himla viktigt med Femtech-verken. För att man gör, och det är som du säger, vi är bara i början, det kommer bara bli bättre och bättre och bättre. Men vad har fått dig att vilja vara med i den här utvecklingen?
Ja, det känns helt fantastiskt. Jag har en bakgrund i modebranschen sedan 25 år tillbaka. Fantastiskt, varit otroligt roligt. Men att få komma in och jobba med produkter som är både hållbara, som man tittar på menstrosorna som ersätter engångsartiklar, men också det här, det är faktiskt funktionsplagg för kvinnors riktiga behov. Det är någonting vi behöver. Men om man kan också sätta ihop det med någonting lustfyllt, som mode kan vara och är. Ja, men så är det ju en helt annan känsla, för det är inte det här medicinska, utan man bara, hur kan vi känna det lustfyllt? Vi ska gå igenom livet, vi får känna oss asnygga, grymma, fierce.
Ja, ja, det vill vi ju.
Så den har ju varit hela vår approach med vårt varumärke. Att det ska kännas sådär vrålsnyggt och värdigt och stylish.
Ja, men för det är ju ganska häpnadsväckande på något sätt, att så fort det ska pratas om funktion, då är det som att det inte går ihop med design eller något som är moderiktigt eller någonting som är snyggt. Men jag måste säga att det är just det som är kärnan på något sätt i female engineering. Så att man faktiskt vill ha dem där för att de är snygga. Och menstrosen är ju också så här sjukt sköna. Jag tänkte på det häromdagen, bara så här, men gud, varför har man ens vanliga trosor? Om man bara har menstrosor. Om man säger, låt säga att man har 10 par menstrosor, då kommer man ju aldrig mer behöva bry sig om när man eventuellt ska ha mens eller inte.
För det kommer... Nej, men vadå? Det är ju inte så att det inte läcker i vanliga fall ur...
Vi läcker hela tiden.
Nej, men jag vet inte, menar det.
Mer eller mindre.
Ja.
så här, alltså trosskydd, man kan ju bara glömma allt som har med så här engångs liksom produkter att göra om man då bara kör med menstruosen kategoriskt.
Jag tänker på klimakterieplaggen till exempel. Mm. Det finns ju boxershorts, stringtrosor, trosor, sovnattlinne, linne och t-shirt.
Mm.
Och snart ska det tas fram lite snyggare BH och sådär. Mm. Eller hur?
Det tycker, tycker vi.
Men om vi nu då ska icke-misstänkliggöra det här materialet.
Mm, så berätta hur det funkar.
Ja, berätta, för det har tagit flera år att komma fram till.
Det är många års forskning bakom det. Och det är ju ett plagg som är framtaget specifikt för värmevallningar. Så först bör man ju studera hur funkar en värmevallning.
Mm.
Vart uppträder den på kroppen för oss kvinnor? Så det är ju baserat på forskning av våra biologiska symptom. En värmevallning går ju upp och ner över en ganska kort tid. Så mellan fem, ja men det kan gå liksom under fem minuter, så är det otroligt mycket svett.
Hej tomat, så går vi.
Ja. Nej. Otroligt mycket svett på väldigt kort tid, och efter svettningen så blir det ju ofta lite kall och lite frossa som uppträder. Så att det är som temperaturen, regleringen funkar ju inte, den har slutat att fungera. Det är som jag brukar säga, det är som att termostaten pajar.
Mm.
Så det här materialet är ju till för att både se till att svetten försvinner fort, så du känner dig torr. Och att den kyler ner den här jättevarma känslan du har i kroppen. Men det här materialet är också så otroligt smart, för att det lagrar värme. Så när man sen börjar frysa lite efter frossan, eller efter värmevallningen, så går värmen tillbaka till kroppen. Så man reglerar liksom den här kurvan av supervärme, supersvett till frossan. Och det är så otroligt häftigt. Så det är både hur det är stickat i sitt material, men det är också sådana inbyggda funktioner i materialet, i garnerna.
Anti-flush.
Anti-flush technology. Så den är ju patenterad teknologi, ganska avancerad. Och vi har otroligt många som har varit skeptiska. Men av alla testare som vi har haft som testat materialet, så är det 9 av 10 känner ju att det faktiskt underlättar. Så det tar ju bort en vällning, men det underlättar. Och du känner dig mindre svettig, känner dig mer fräsch. Och i och med att du kan ju ha upp till 20 vallningar på ett dygn, otroligt mycket, dag och natt, så behöver du ha någonting som faktiskt jobbar med dig, dag som natt. Så vi har ju både plagg som du kan gå till jobbet i, eller bara under en skjorta, eller bara, ingen ser.
Mm.
Det ser ut som en vanlig topp egentligen, men det gör ett jobb.
Tänk om man kanske skulle uppfinna osynlighetskläder, som är så man är hemma på lördagen, så ingen kan säga... Mamma är borta, typ, så här, går omkring och hasar. Ja. Nej, det är otroligt spännande. Det är som du säger, det är liksom precis i lindan av Femtech. Mm. Och det, jag tror inte vi har förstått hur mycket som kommer välla fram de närmsta åren. För det är som du säger, det tar lång tid. Mycket som utvecklas som kommer komma. Och det känns ju helt fantastiskt. Just det med kvinnors hälsa handlar mycket om att vi... Kvinnor mår inte så himla bra i Sverige idag. Och säkert det är inte kvinnor över 40, vi stressar mycket... Det handlar om hormoner. Vi vet inte, vi brukar prata om det i podden, men vi vet inte vad som är vad.
Nej.
Men därför tror jag också att det är väldigt viktigt att prata om just symptom på olika kvinnorelaterade utmaningar.
Mm.
Utmaningar tycker jag faktiskt är ett bra ord. Mm. Alexandra Pascalido sa att så här, men jag tycker, jag har hört en tjej, hon sa att man kallar klimakteriet istället för kvinnohälsa.
Mm.
Tyckte det var lite fint. Eller på japanska så är det ju den andra våren, och att vi måste liksom upp med de här, hur vi pratar om kvinnoutmaningar.
Och att det är helt, helt naturligt. Mm. Alla vi kvinnor, hälften av jordens befolkning, kommer gå igenom det. Det finns inget, det är inte ett valfritt alternativ.
Nej, men
det här kommer hända, och vi måste ju bara förlika oss med det. Men också så här, okej, vad kan vi göra med det? Och hur kan vi prata om det?
Så även om vi har att på igenom. Att våra döttrar får menstruoser, så ska vi köpa menstruoser. Det är du och jag pratat om. Gud vad det hade hjälpt oss.
Ja, vad det hade hjälpt. Alltså menstruosen är ju en revolution.
Och, och det här att man...
Och just den där stora oron som man gick runt med. Att man liksom, när ska den komma? Att inte veta det. Att ha liksom en sån överhängande känsla av kontrollförlust under den där tonårstiden, när allt annat också är kaos. Då ska man också behöva oroa sig över det. Och också att det avkrävs liksom flickor att då hålla en viss ordning på sina mensskydd. De ska köpas in, det ska planeras, man ska ha dem med sig. Allt det där som killar faktiskt bara... Det avkrävs ju inte dem överhuvudtaget alls.
Nej, och där tror jag också att nästa generation killar... måste vara samma. När jag var ung, då var det ju så pinsamt. Jag sa, pappa, kan du köpa tamponger? nej alltså, det får jag själv sen. Och kondomer, det var liksom någon liten stolthetsgrej. Ett paket tjosen, att det alltid handlade om mäns hälsa, så var det någonting bra. Som piller för liksom att snopparna ska stå hit och dit. Man säger nej, nu är kvinnorna här och det är vi som sköter den här världen. Det är vi som så goes around, det går inte så bra när ni gör det. Så vi måste också uppa och vara väldigt stolta över att vi är kvinnor. Mm. Och skratta åt skiten ibland också.
Mm. Ja, att det finns bättre lösningar.
Ja.
Som faktiskt tar bort stress.
Mm. Mm.
För det är det vi pratar om, den här otroliga stressen som man har levt med i så många, många år.
Och det här att inte få sova bra, det påverkar ju ens vardagsliv. Man vill ju leva sitt bästa liv, brukar vi prata om på våra föreläsningar. Och med Femtech och bland annat era innovationer här på Lindex Femtech-märke då, Femtech, så förändrar vi världen. Och det är inte mindre än så.
Och jag kan säga att det som female engineering faktiskt verkligen gör också, det är att förändra normer. För när man kliver in på Lindex och ser de här produkterna så blir man ju jättenyfiken och bara, vad är det där? Och där får vi direkt förstå att det handlar om just det som tidigare har ansatts vara skamligt och pinsamt. Det är både mens och det är klimakterium, men de står frontade längst fram. De är de snyggaste produkterna i hela Lindex sortiment och man vill bara instinktivt ha dem. Så att jag tycker också,
halleluja,
att ni liksom, det tycker jag är den nästan det största med den här satsningen.
Mm.
Att vi får känna på mens och klimakterium. Och amning, som ju också har varit ett tabu. Det är liksom tabuämnen och det har varit kvinnliga tabun genom hela historien. Och nu är de inte det längre. Tack för det, Female Engineering.
Tack själv.
En sista fråga då, Charlotte. Vad är ditt absoluta drömplagg att få
designa och ta fram?
Och för oss kvinnor. Ja, men vi vill ju ha produkter som är supertunna, som känns som ett par vanliga trosor, men bara tar hand om vad som än kommer ut. När den kommer ut.
Oj, en bebis.
Ja. Stort tack, Charlotte, för att du kommer gästade oss. Det är himla spännande.
Snälla, så kul att vara här.
Nu ska vi gå in på ett ämne som jag vet att du kommer bli ganska drabbad av. Det har varit en... jag har läst mycket DN på senaste. Jag har haft tidiga uppvak. Jag undrar om det är en del av förklimakteriet. Och jag har en ny teori som jag, innan jag drar dessa DN-resonemang med dig, ska... jag tyckte det var så roligt. Jag körde Lollo i morse till tåget. Och så kom jag på. Jag bara, nu fattar jag varför alla de här tanterna är så jävla morgonpigga. Och är så här... Gud vad alla jävlar ligger och sover. Därför att liksom det är det vanligaste klimakterie fucking grejen. Att man helt plötsligt får sömnstörningar. Och att folk helt plötsligt så här går upp klockan 5. Min mamma höll ju också på att vara så här, jättemorgonpigg. Jag bara, kan man inte bara vara öppen med det då? Jag har aldrig varit en morgonmänniska, men nu är jag klimakteriet, så då kan inte jag sova. Jag vaknar upp i varje timmen och går upp klockan 5 då helt plötsligt och låtsas som att jag bara har blivit en superhurtig morgonperson.
Det är alltså den största frauden i svensk kvinnohistoria.
Ja, men jag tror
i världskvinnohistoria.
För jag kan säga att jag har ju varit en 7-sovare av rang. Jag har aldrig haft ett sömnproblem i hela mitt liv. Jag har sovit som en jävla däckad säl. Hur mycket traumatiska händelser jag har liksom stött på. Så kom inte att släpa på att det här är något som är kopplat till en jävla trauma. För det är det inte.
Nej.
Men nu vaknar jag så här då och då. Jag har tänkt att det är kopplat till alkoholintag. Jag har tänkt att det är kopplat till liksom... Ja, men så här, stress. Men nej, det är inte det.
Du har kuttat allt och ändå vaknar du.
Ja. Och jag vaknar inte med ångest. Jag vaknar inte med så här, men jag vaknar så här klockan 4. I natt vaknade jag av att jag tyckte att jag drömde att jag hörde 3 knackningar eller någonting. Och sen var jag bara klarvaken. Klockan 04:48. 10:05.
Gud, det var hemskt.
Och sen var jag vaken. Jag var så vaken. Jag var så pigg. Jag var så liksom på gång. Och det här har hänt mig nu. Det här hände lite då och då.
Men när
jag kopplar det här också väldigt starkt till min lutealfas, alltså till PMS-fasen.
Ja. Det är, men då säg det inte att du går upp då.
Vad fan ska jag göra? Ska jag ligga kvar som inte så här... Ja, men du fattar.
Ja, jag fattar.
Nej, men ibland går jag upp och så går jag upp och tar liksom en kopp te eller så gör något så här. Men just i morse var jag så jävla pigg. Så jag gick upp och drack kaffe och tänkte så här, jag gör någonting vettigt av den här tiden i alla fall. Jag har ändå sovit 5:50. Men i alla fall... Jag har läst väldigt mycket DN. Jag har scrollat den tidningen innan och utan. Men de
det är
har
inget
haft en...
fel på den. Det är,
det är det inte.
Mycket intressant.
De har haft en serie på insidan som jag tyckte varit väldigt intressant. Därför att det här också... Det har fått mig att fundera så himla mycket på. Jag vet inte varför jag är så besatt av det här. Men jag är så här, jag har varit inne på det också. Skulle jag skriva en serie så vill jag liksom att platsen ska vara huvudpersonen. Jag pitchade en serie för länge sedan för Nexiko där jag ville att Långbro sjukhus.
Just det.
Alltså en serie som skulle handla om liksom när Långbro sjukhus, som ju var ett sinnessjukhus som byggdes 1902 eller något sånt där.
Just det.
När liksom Långbro sjukhus uppfördes och hela idén bakom Långbro och psykiatrins begynnelse. Så jävla mycket spännande som har hänt på det där sjukhuset.
Det är så mycket spännande. Så
att ja, nej, men man vill ju se den serien. Om inte annat så vill man se en liksom dokumentär om det. Så det är ingen död idé. Men jag blev också så besatt av själva huset. Av själva platsen. Med Långbro park. Med den här lilla bassängen. Eller det är ju inte en bassäng. Det är en damm. Med den här trädgården. Men också hela huset. Liksom. Och jag gillar ofta sådana serier som har liksom ett så här stort jävla mansion. Typ så här.
Huset som Gud glömde.
Ja, och jag Dallas. Är ju också så här besatt av platser.
Mm, jag med.
Att det är liksom, ja men du var ditt Gotland och för mig har det varit liksom, du vet min mormors gård, den är ju mer liksom ett väsen för mig än det är bara en jävla plats. Det
så känner jag för sig med mormors hus också.
Ja, Eksjö. Ja, men, ja. Ja, och att så här, det är så... Det är nästan starkare inverkan på mig än vad människor har i mångt och mycket. Att jag får såna otroliga så här nostalgidrabbningar och bara av liksom platser. Och nu var det då så jävla spännande i insidan. Vi måste ändå ge dem det att de har så bra liksom takes på grejer. De har haft en serie om nostalgi och liksom platser. Och... varför man längtar hem. För jag har ju också en så här, jag kan ha enorm hemlängtan. Och då är det framförallt kopplat till min mormors gård. Och även till Solbränna då, som min mosters hus i Åre hette. De två liksom husen är för mig som så här levande väsen. Som jag bara, jag kan så här gå runt i de här. Jag har så mycket nostalgi. Jag kan ligga och liksom tänka på de här husen och gå runt i rummen och bara dra in dofterna. Alltså, nej men det är ju någonting.
Vi ska ju sluta vara nostalgiska.
Jo, fast nu har de kommit fram till dels att det troligtvis har en stressreducerande effekt. Alltså att nostalgi skulle kunna ha den funktionen för oss människor. För man har funderat över varför är vi nostalgiska? Är det bra? Är det dåligt? Och att det är ett sätt för oss att self-sooda, liksom, att det har en stressreducerande. Det är coolt. Men sen tyckte jag det var så jävla spännande med en då minnesforskare, docenten Johan Villander, förklarar på insidan att liksom den här, alltså minnet för människor, åren mellan 16 och 24 ungefär, där sker det någonting som kallas för en minnespuckel.
Uh-huh.
Och under den här perioden då, när vi är mellan 16 och 24, då... är det som att vi liksom utvecklar så mycket minnen just i den där åldern. Eller från 10 och 25 egentligen. Där liksom bara pikar vår minnespuckel. Och där samlar vi på oss allt det som sen kommer ge upphov till nostalgi. Platser, upplevelser. Och sen finns ju också teorier om att liksom just att många går in... och minns liksom den här tiden. För mig stämmer det ganska bra att så här, alltså, minnen när man är före 4 år, de existerar knappt inte. Vi kan tro att de gör det, men det är ofta för att vi har fått liksom skeenden återberättade för oss och så vidare. Men från 10 och framåt, där har vi verkligen så här intakta egna minnen av dofter, smaker, platser, händelser, människor som vi formar då nostalgi kring. Och det har då troligtvis liksom väldigt viktiga self-soothing-effekter på oss. Man kan självklart skapa band- och platsanknytning senare i livet, men absolut inte lika starkt som under de första cirka 20 åren. Och varför det är så här, det vet de inte riktigt. Det är liksom såklart det vi kallar för självbiografiska minnen och att det är formativa år och så vidare liksom. Men man behöver forska väldigt mycket mer kring varför det är så här i den mänskliga hjärnan.
Det är därför vissa kan komma ihåg så otroligt liksom laserminnesaktigt, Alex Schulman. Men de återkommer mycket om det där också, att så här, beroende på vilken typ av barndom man har haft så minns man mycket eller lite. Mm. Många som är traumatiserade minns ju ingenting. Och många som har haft det jättebra och välvaggade minns heller ingenting.
Nej, jag minns typ allt. Jag upplever liksom varenda... Alltså så här, tyvärr för varje år som går så börjar jag liksom så här skeva ur. Men förut kunde jag ju verkligen så här... Alltså jag, det kändes som att jag var som en så här vandrande liksom hårddisk. Bara så här, kan du plocka, kommer du ihåg det där? Ja, det kommer jag ihåg. Ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg så här, ansikten på människor som jag träffade på ett ridläger när jag var 8 år gammal. Alltså det är som på ett skevt sätt nästan. Att jag hade ett kontrollbehov av att ha minnas exakt saker som har hänt. Liksom. Mm-hmm. Medans Micke har upp inga minnen av sin barndom.
Inte?
Nej. Det är ju liksom otroligt obehagligt och... En av mina söner, Igor, han säger att han minns inte heller. Han är 17 år, han minns inte vissa grejer. Så här, nej, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer inte ihåg så mycket, typ. Jag bara, okej. Lo kommer ihåg jättemycket. Allt. Jag undrar om det är så här, och de har ju haft liksom liknande erfarenheter i bagaget.
Första saten.
Ja, men visst är det märkligt? Kommer du ihåg mycket?
Men det så tycker jag att det är ganska intressant, för min pappa var ju köris, var ju ja men OS-medaljör i nostalgi.
Var han?
Nej men på ett sjukligt sätt, så man bara okej, pappa, och han mindes och så var och han grät och det var liksom det var den det stället han hade varit på, det var hit, det var liksom, och jag har ju tyvärr ärvt det lite. Men jag kan
tycker
nu...
jag fan inte du har.
Nej, men liksom inte längre.
Nej.
Jag tror att jag har trubbats av. Men, och även min Ossian är ju ganska nostalgisk och ställen och minnas. Och det tror jag att det handlar om en liksom känslighet såklart. Men jag tycker att det ligger någonting väldigt, liksom, det låter väldigt sant och riktigt, att man, soothiness, att man, så här, man vaggar sig själv med nostalgi.
Ja.
Det vidrigaste som finns är när man har haft underbara semestrar eller underbara år liksom på något ställe, sommarställe eller med människor och så här, och så kommer man tillbaka, som det har hänt några gånger när man har till Thailand, att i början så var det bara en vacker strand och några så här bambugungor och någon tant som stod där och liksom tona fish sandwich. Och sen så kommer man tillbaka 5 år senare, då är det så här hotell, var folk överallt, vad det gör också, hur det förstör ens minne.
Jag vet.
Och det är samma sak tycker jag, när, liksom, när relationer slutas inte på så liksom bra sätt. Att så här, nej vänta här nu. Nu var det någon som skrev om den här jävla filmen. Om vår kärlek, vårt liv, hur det var tillsammans. Ja. Nu är den filmen lite av en skräckfilm.
Mm.
Sen planar väl allting ur. Men just det där, att jag kommer ihåg när Nanook och jag... Ja, det var så nykär. Vi hade bilat med Lukas ner till Paris. Vidare till liksom franska kusten, bla bla bla. Hade det så himla härligt. Vi åkte ut på klipporna och tog en båt. Och vi försökte, liksom, försökte göra barn. Och vi var så kära. Och liksom allting var så underbart. Och vi var så här, kaskaj. Det var, allting var så himla härligt. Och så några år senare så bara, men vi åker tillbaka. Man bara... Men gud, vad är det här ställe?
Men så var, alltså, så var det exakt för oss nu.
Så hemskt.
Nej, men att vi, första sommaren när Igor var liten så bilade vi genom Europa, jag och Micke. Och vi kom då till Comosjön. Ingen av oss hade varit där tidigare.
Nej
men det var...
Paradisiskt.
Paradisiskt. Ja. Det är som att vi beskriver paradiset. Ja. Och det har med vi Como. Fortsatt liksom hålla i vår så här... Vi borde åka till Como igen. Som att det var där liksom paradiset existerade
där
innan liksom vi tog
tuggan.
Ja, det är där allting kom ske. Magaluft typ. Alltså, förstår du? Och nu var vi ju där. Efter att vi...
Just ja!
På, när vi firade... Micke 60-årsdag så bara bilade vi ju hem genom Europa och jag bara, men nu ska vi åka till Bellagio.
Det ska vara bra.
Fy fan alltså.
Nej! Jo,
det var så här, vi hade den värst. Och vi, i och för sig badade vi, men det var så här, vi, det var liksom horder av turist. Vi bara, hur kunde vi tycka det här var mysigt? Det här är ju värsta jävla turistgetto. Det är ju helt sinnessjukt. Vi kunde inte ställa bilen någonstans. Vi bara, men... Antagligen så har det blivit så populärt efter att George Clooney och typ lite andra kändisar har håsat Bellagio och hela Como så mycket. För när vi var där var det absolut inte liksom en turistkänsla i den lilla byhålan. Och nu var det som att vara på Skansen typ. Det var så saboterat. Vi fick inte plats någonstans. Och så kommer vi också in där och vi bara, vi ska gå och äta på den goda restaurangen. Det var så här, sorry, closed. Det var bara stängt. Och det var så här, vi kom liksom mellan lunch och middag. Vi skulle bara stanna och käka lunch. Och allting stängde då 14:00. Och sen öppnade allt 19:00 igen. Så vi gick runt där och bara, kunde inte äta någonting. Vi bara, men det här är ju helt bizarrt. Är de så här anala tidsmässigt kring lunch?
Det var inte en söndag.
Nej, det var inte en söndag. Det var... Hur som helst så var det som att så här, God, the Holy Spirit ville liksom inte att vi skulle få uppleva det där paradisiska i Bellagio. Det var så här, väldigt symbolmättat på något sätt. Och väldigt så här, hemskt också att få den där platsen förstörd och det där minnet så förstört för sig. Och det var jag väldigt orolig över med högen. Alltså mormor och morfars gamla gård som jag ju liksom, den ligger ju i mitt hjärta på något sätt som någon slags paradisiskt också. Som är mer kopplat till min barndom. Så var vi där förra sommaren och så kom en grannfamiljen ut och var så här, helt bizarrt när vi står där, för jag vill liksom bara visa barnen och Micke platsen. Så kommer de ut och bara så här, Göran stadig och bara, nej men, jag har ju som nyckeln in till huset, vill ni gå in? Jag bara, men gud, vi kanske måste fråga mina liksom sysslingar som ju då äger huset. Han bara, nej men det, nog ska ni kunna gå in här och kolla. Så att han öppnar upp för oss och jag var så här, du vet, lika delar rädsla för att så här, de kanske har förstört hela huset där inne. Eller det, jag kanske bara inte kommer känna någonting.
Skräckfilmskänsla.
Ja, så här, den enorma rädslan och förlora min snuttefilts nostalgi liksom, över den här platsen. Men det var precis samma känsla där inne som när jag var barn. Och jag trodde att så här, jag kommer kanske uppleva det som jättetomt när liksom, mormor och morfar, alla älsklingar som har befolkat det där huset som jag också förknippar så starkt med den här platsen, inte finns där. Nej. Det var att ta med fan i huset som bara skapade den här känslan i mig. Förstår du?
Ja, jag fattar. Okej, men nu måste jag fråga. Mm. För när vi var, du och jag, föreläste, vi var utanför mormors och morfars hus.
Ja.
Kom du ihåg att så här, dels hade de ju det där stora huset och sen köpte de ju till längen där, statalängen, ja, som nu var jättefina lägenheter. Och sen så var det ju också uthusedelen.
Just det.
Som gick in i. Och där var det ju fortfarande så här kvar tidningar från 40-talet och gamla krattor. Och, liksom. Och du vet, den doften, som, den barndomsdoften, det var ju så spännande att gå in där. Och även i morfars liksom garage där det luktade av hans gamla bilar och liksom mormors hemtrampade vin. Du vet, jag kände så här, jag kan inte gå in i den där lägenheten. För det kommer ta bort det här liksom... Som jag verkligen har fotografiska minne av den våningen. För vi var där så mycket. Och så var man uttråk så mycket och kollade på mormors olika fläppgrejer. Olika små pynasaker och klockan. Och så här. Allting finns så nedtecknat i mitt huvud. Och då måste jag fråga dig, när du kom in där, var det samma möbler?
Ja, det var.
Ja, men det är hela alltså,
det
grejen.
Det var det som var grejen. Det var så här, samma
kan du
väcka
liv
samma,
jag bara,
så här, jag kunde ja, och också samma doft. Och det här är också spännande.
Den
för det här står ju också
helt
i
sjukt.
Insidan.
Madeleinekakan.
Ja, men så här. Han förklarar just madeleinekakan med att doften har en privilegierad väg in i hjärnan eftersom den inte passerar talamus, alltså omkopplingsstationer, utan den går bara direkt in. Så när vi känner en doft så går vi bara raka spåret förbi den här omkopplingsstationen.
För att man ska känna då om det är ruttet.
Ja,
eller
om det är liksom skräckfara. Så vi ska kunna ju dofta oss till och koppla direkt doft till en erfarenhet. Och så ska det gå snabbt antar jag. Vi ska inte analysera. Ja, men det är så jävla coolt. Och jag bara, vad jag ibland bara tänker så här. Vad man skulle kunna ha massa knäppa yrken. Var hjärnforskare på minne. Liksom så här, det är klart att man tänkte när man knäcker den gåtan. Så här, varför har vi ens en minnespuckel? Varför är de här... Alltså så här, den teorin är ju helt nöjd med. Som sagt, att det har en stressreducerande soothing-effekt. Men det kan ju inte vara hela liksom, gåtan. Nej. Eller hur?
Men jag skulle vilja vara mycket, mycket mer krass.
Ja.
Men det är ju inte, och jag tänker också så här, både du och jag är extremt intresserade av historia. Det var min pappa, det är min Elon. Det är nostalgikerna i familjen. Jag sitter i mitt gamla slagbord nu och tänker, jag tror jag ska köpa något nytt, lite mer så här, modernt, mutot. Sen bara, nej, jag kan inte sitta vid ett nytt bord. det klarar inte. Min själ, liksom, det är som att den är så gammal så den måste liksom sitta med gamla grejer. Mm. Sen kan jag ha några nya grejer, så här, soffa tycker jag är fräschör hit och dit. Men du vet, jag har en, liksom, när jag går där på The Mauer, Myrorna igår.
Var har du hårdat nu? Var var du?
Det är några stolar. Det är ropsten. Jag var och spelade paddel igår med...
Varför säger du aldrig till mig? Jag vill också gå och åka till ropsten. Jag var ju då i Skärholmen, ska jag tala om för dig.
Nästa helg ska jag ta dig till några ställen.
Ja, gärna, tack. Mm.
Och du tar med dig släpet. Ja, men apropå det där att man är mer eller mindre mottaglig, så har jag en ny bekantskap som skriver till mig häromdagen. Det här, du vet ju hur fascinerande vi tycker det här med paranormala.
Ja, paranormala, herregud, skoja inte. Jag har precis kommit från min tandläkare Jörgen, som han heter, han är helt fantastisk. Men han är ju så sjukt inne på det paranormala. Han menar ju att vi lever i parallelluniversum.
Så att vi, alltså, sliding doors.
Ja, det är sliding doors hela tiden. Och han är liksom, han är så här, nej, men det är så. Alltså det är liksom ingenting som är...
nej, det är inte,
tänk om det skulle
en, det
vara
icke-fråga.
Så här. Det är en icke-fråga. Ja. Han är bara så fullständigt övertygad om att det är så.
Energier.
Ja. Ja. Okay. Väldigt fascinerande med folk som är så säkra.
Ja, men alltså så här, det är klart att man i olika tillfällen i livet är mer tillgänglig för... den typen av känslor. Men sen har ju både du och jag träffat personer som är såhär, nej, men jag har inte valt att ta emot gamla själar och ledsna andar och galenskap. Så jag går på gatan och blir liksom nerklubbad
av
de här jävla gamla spökena. Ja. Så it's not a choice.
Nej.
Och en kompis till mig som säger såhär, jag hade det när jag var liten, men det, alla tyckte det var så knäppt. Så det var såhär, att man kan stänga av och på.
Ja.
Och då ibland så tror jag att man vet inte om liksom det är av eller på. Och kom du ihåg när Anita berättade att hon hade ju varit med om den där pojken då, Ide, eller hette, i deras lägenhet, som hade tagit då Pennys, hon hade plötsligt sett någon springa med Pennys ballong, fast det fanns ingen.
Nej, men gud,
och Penny var så, min ballong, och hon pratade om sin låtsaskompis som hon på och lekte med. Liksom.
Ja, för fan vad läskigt.
Ja.
Hade Anita, det här är ingen aning om att hon har sådana mediala...
Jo, har du inte hört det?
Nej.
Ja, då ska hon få berätta den historien när jag ska ha tjejmiddag för oss.
Ja, gud vad trevligt.
Okej, okay. Men då är det så här, hon bara, hej gud, liksom, jag är så himla trött idag. Så här. Jag bara, vad hänt då? Och jag ska sätta mig ner och kolla på att vi håller på med lite projekt. Hon har haft så sjukt mycket och så har haft medium här idag och en präst var med om en så läskig grej igår. Jag bara, vad? Hon bara, ett spöke. De bor ju i lägenhet från 1700-talet och hon sa så här, jag har nyligen förstått att jag är väldigt öppen för sånt här, men jag har ingen erfarenhet. Jag bara, berätta.
Berätta mer. Ja.
Nej, men hon sa, hon berättade så här, det har varit stökigt här förut. Det är mycket energier liksom. Det går inte riktigt att sortera i. Vi känner hela familjen, så det har varit ett medium här och rensat lite.
Mm.
Men lite som så här, jag kommer ju ge goodwills eller rensa bort och prata så här. Men en drejde sig kvar.
Mm.
Och en kompis till mig som är medium var här under julen och sa så här, det är en manlig energi kvar i sovrummet. Om ni undrar varför liksom, varför lite märkligt här inne. Men det vet du ju själv. Som ja. Det är liksom den lägenheten som jag bor i nu. Du vet, i det ena sovrummet. Jag är så här, här sover inte jag. Inte så här, åh, det är någon som har dött. Det är liksom, det har hänt någonting där som inte är bra. Ja. Rape eller något.
Nej.
Jag vet. hon bara, så jag kände ju honom, men då kände jag mig liksom inte rädd. Men så sa han, sista veckan så har liksom, är det någonting som, det har varit obehagligt och vi har alla känt det. Och min bebis har varit så rädd för ett visst hörn. Hon har varit så här, Och igår så kastade hon sin napp och vällingflaska flera gånger åt det hållet innan vi skulle gå och lägga oss. För hon var så här, bort med det där som händer där ungefär.
Mm.
Plötsligt så kastas det en boll tillbaka från hörnet.
Nej.
Jo, hon bara, jag bara, va? En boll? Ja, och en leksaksbil. Det kommer liksom två grejer som kastas, typ såhär, hon, bebisen, liksom bebisen, hon är ju 2,5 år, kastade dit två grejer och de kastades tillbaka. Från det tomma rummet. Jag säger, okej. Okay. Och då bara känner hon sig, nej men nu är han där. Hon bara, liksom, hon säger, man fryser, jag fryser. Det är som att jag fryser till is. Mm. Det är såhär, Och så började jag mässa med någon som var healer och som liksom skickade dit något medium och som sa att hon har rätt. Att han är så jävla trött på busiga barn i lägenheten. Han vill liksom ha lite lugn och ro nu. Ja, hon bara, sen så bara somnar barn och jag bara liksom får värsta ångesten och gråter och så förstår jag inte varför. Det var som att liksom den här energin var så stark hemma. Hon var så här helt slut, helt dränerad. Och den här lilla liksom gubben har då skrämt min lilla flicka.
Mm.
Han har liksom tröttnat på det där nu. Ja. Nu lugnar ni ner er.
Ja, fy fan.
Så nu har medien varit där och rensat igen. Och så sa hon så, du måste stänga liksom, du måste stänga den där öppningen i dig. Så hon har fått så här olika övningar. Och så har en präst varit där liksom. Ja, så då berättade den här prästen att det är tre då energilösa kroppar, vad det nu är liksom, som hon har attraherat då. Ja, så att de maskulina energierna i henne har liksom attraherat de här. Så då måste hon då jobba med att stänga solarplexus som gör att hon drar till sig de här energierna. Ah, gud. Jag bara, jag bara, kan inte en kvinna få slippa bli så attackerad av döda män också?
Jag bara, verkligen, verkligen.
De har så här lyckats värja sig mot de levande, då är det så här, de döda gubbarna.
Still the dead ones coming up for you.
Nej, jag bara tycker att det är liksom... Hon bara säger, jag har liksom sovit så dåligt liksom. Jag menar, vaknat så många gånger senaste månaden. Så jag har sovit så dåligt liksom.
Mm.
Och även min bebis.
Ja, för fan.
Ja, jag tycker så här, är så jävla obehagligt liksom.
Vi har ju haft spök, alltså så här, många när vi flyttade till Stora Lundby så har vi fått så mycket frågor från människor så här, har ni inte träffat spökarna där typ? Alltså det är ett erkänt då spökhus. Men jag har aldrig upplevt några vibbar där. Och antingen är det för att jag är så jävla stängd. Eller så är det tvärtom. Att jag, så här, jag är ganska orädd för den där typen av energier. Eller vibes liksom så.
När jag det är var, inte kul.
När jag var yngre. Nej men jag vet ju. Nej men liksom, antingen att jag heller, liksom inte heller attraherar den typen av mörker. Jag vet inte vad det är som gör att jag i alla fall blir väldigt... väl omhändertagen i det huset. Men så har det inte alltid varit. Så min mosters hus på Solbränna, det huset som också ligger så nära till nostalgi för mig, det var ju ett jävligt hemsökt hus. Alltså där vågade inte jag gå upp för trapporna. Jag vågade inte gå upp. Där kunde jag så här frysa fast i köket.
Så var det Folkungagatan för mig. Vår tvåvånings.
Är det sant?
Ja. Och där nere i barnens sovrum, det var en garderob där, så var det liksom som öppningar i mellanrummen.
Ja.
Och du vet, när jag var ensam, jag bara kände så här, nej, det här, alltså verkligen frysa till is. Och sen så sa Fias mamma, Nilla sa till mig, det var bra att du sålde det där, det var spöken där nere i andra lägenheten. Jag bara, ja det var det.
Var det?
Ja det var det.
Ah.
Och det var liksom inga sköna, det var som så här, det spelade ingen roll hur mysigt jag gjorde där nere. Det tapetserades och liksom kotten var där och fixade och liksom... Jag gjorde det så fint och det var sängar och gardiner och ändå så var det bara så här, sån jävla ångest.
Jag försöker också tänka så här, under de här spökperioderna i ens liv, att så här, det är klart att under vissa perioder av ens barns uppväxt så har de ju mer eller mindre rädsla för spöken och liksom så här, alltså det är ju allmänt känt utvecklingspsykologiskt liksom, att man är mer eller mindre rädd för mörker och spöken och monster och under sängen och allt vad det är. Men i ens eget liv, liksom, när man har haft spökvibe, är det när man är svag eller är det när man är stark?
För mig, om jag ska se liksom, ett mönster, så är det när jag har så gärna velat få en bekräftelse i att saker och ting skulle bli bättre. Alltså, jag har känt så här, jag har inte känt så mycket hopp. Jag pratade med en präst om det, hon sa så här, men om man inte har något hopp, då har man liksom heller inget liv. Alltså det finns liksom ingenting att ta på. Det finns inget kasam, det finns inget sammanhang. För om du inte tror att saker och ting ska bli bättre, då finns det liksom, då finns det ingen morgondag. Det finns ingen tidräkning på något sätt.
Det finns ingenting att kämpa fram emot eller
nej.
Det finns ingenting att... Men är det då du kan få spökvibe, menar du?
Ja.
Var det så på Folkungagatan då? Alltså hade du givit upp hoppet om dig och snokfarbrorna, eller vad var det som var hopplöst?
Men hoppet om att det där skulle bli vårt hem, hoppet om att vi skulle kunna liksom men bara tillsammans, hoppet om att så här, det skulle bli bättre liksom. Fast just där, jag tror ändå inte, för där var jag ändå så här, ganska beslutsam. Så just det där sovrummet och den där passagen och den där gamla garderoben. Nej, det var inte bra där nere på något sätt. Men däremot...
det är det jag menar. Så här, jag kan verkligen förstå när man är så här, i ett skört läge i livet att man liksom har generellt lite ökad ångest, generellt ökat så här, existentiella dupier. Att, så här, det känns som att då kanske så att säga, spöken som ligger utanför oss liksom, är lättare att känna. Typ. Men...
Jag var mer krass då.
De mest sanna spökena tror jag faktiskt är de man upplever när livet är toppen. Ja. Alltså till exempel när mamma dog, då var jag ju liksom så jävla spökrädd efter det. Det var som att jag var 6 år gammal igen och skulle gå in i en mörk skog. Jag skulle inte våga gå i skogen själv. Jag var liksom livrädd för allting. Jag var livrädd bara att gå ut med hundarna
så
på kvällen.
Så var jag också när mamma hade dött. Jag tänkte att nu står hon där snart.
Ja, verkligen.
Och hon är arg typ.
Ja, vad fan, vad sjukt det var. Alltså, det var så obehagligt. Jag var så här, jag vågar inte gå upp till stallet själv, du måste väl ha med. Alltså, det var så overkligt att liksom någon inte existerade. Alltså, så här, nej, jag bara tänkte att hon skulle typ komma tillbaka och stå där fram. Det var sjukt.
Jag hade också, jag hade sån jävla mardrömmar att hon kom i drömmen. Och, inte alls samma när pappa gick bort.
Nej. Men det nej, men för fan.
Jag tänker så att både din mamma och min mamma liksom gick inte bort under fina omständigheter.
Nej.
Det fanns liksom inget harmoniskt i det.
Det var liksom mot deras vilja.
Ja, det var liksom, det var inte deras val egentligen. Det var liksom någonting annat som bestämde det åt dem. Och det är aldrig harmoniskt.
Nej.
Det kan aldrig liksom, det kan aldrig bli ett värdigt avslut med någon som vägrar ge upp hoppet om livet trots att hoppet är ute. Det blir liksom en sån maktkamp som man inte kan gå in och dela. Så att man får aldrig ta något avsked. Man får inte chans att prata om det. Ja, du fattar. Och det var ju samma för dig.
Ja.
Och då tänker man så här, vad ska jag säga om hon står där och är ett spöke? Ja. Så här, det skulle vara den största skräcken.
Mm.
Och jag kan inte riktigt förklara varför. Varför skulle det vara mer läskigt än om Köri stod där en morgon?
Nej, jag fattar inte det heller. Jag kan inte heller begripa det. Alltså nu har inte jag erfarenhet av att, alltså eftersom min pappa inte är död, att liksom, kan jag inte jämföra så, men jag kan inte minnas att jag hade en sån här upplevelse. Alltså jag har ändå haft många släktingar som har gått bort, att jag liksom har känt en sån där rädsla, men just när mamma dog så var det ju, alltså jävligt spännande att du känner likadant.
Ja, men så tänker jag att det kan ju också vara väldigt övertygande. Om jag kommer ihåg, Snogfarbrorn och jag var ju i Paris några gånger och lånade en lägenhet av en kompis mamma till honom.
Mm.
Och sen var jag och Brisan där någon gång och typ hade lite halabaloo. Och då precis när vi skulle åka så var jag på en middag med den här kvinnan som ägde lägenheten. Och hon berättar då, om när sist när hon hade varit där så hade hon legat och sovit i det här lilla sovrummet. Det är en superklassisk Paris-vindsvåning. Tvåa. Så liksom bara en säng och så rätt in liksom. Så det finns ju heller inget avstånd. Så det finns inget liksom geografiskt avstånd till andra rum. Nej. Alla rum är alla rum på något sätt. Annars kan det ju ändå vara, om man ligger in liksom i ett stort sovrum så kan man ha en blick. Så här, kommer in och kommer ut. Men här är det så här, om det står någon i dörröppningen, då kan du inte blicka det. Då är den personen i dig på något sätt, i din sfär. Och då vet hon, hon hade legat där sist hon var där och sovit, och så hade hon vaknat upp och att någon tittade på henne. Och då var det liksom en människa i så här 1800, sent 1800-tals parisiska kläder.
Nej.
Någon så här keps, förmodligen någon som har liksom bott där då, som så här, ja men ville hälsa på. Alltså inget så här, jag är arg att du, utan mer så här granskade, bara stod där ett tag och tittade så här. Och så gick därifrån. Nu får jag sånt, Och hon var såhär, ja det var liksom, det var inget konstigt, eller jag blev inte rädd. Det var bara såhär, ja jag fattade, det var hans gamla sovrum.
Ja.
Han skulle bara komma dit och kolla vem som bodde där nu. Gud, nu ryser jag så mycket älskling. Okej, vad tycker du nu? Fick vi ihop det?
Säcken. men vi måste inte alltid ha säck, men jag tänker att såhär, jag tycker ändå att det är lite spännande om vi ska analysera oss själva. Att vi snurrar ju rätt mycket kring det här med konservatism. Och alltså, vissa liksom delar av mänskligt beteende som vi inte riktigt begriper oss på. Som är lite främmande för oss. Alltså, både Martha Stewart, Carina Berg. Är det någon typ av lite så här komplex i oss som gör att vi liksom återkommer till de här?
Att för vi allihopa är
de är liksom ordningsamma, de är struckade, de liksom... De är klanderfria i sina karriärer.
De har män som har backat dem hela vägen.
Ja, det har de också. Men skit i det.
Jag tror att vi har insett, i och med allt som har hänt de senaste åren, att vi är mer konservativa än vad vi har velat erkänna.
Och nostalgiker deluxe.
Och fucking nostalgiker. Men att säga, vi har med flaggen så här, vi är fria, vi kör på. Nu drar Södlundskan ut och dejtar yngre killar. Och sen så bara, okej.
Fast vet du, det som slår mig här nu, det är ju att ta med fan, den här podden är väl verkligen lite grann utav ett Martha Stewart-verk. Eftersom vi, it goes on and on. Vi kommer hit varje torsdag.
Det är sant.
I tid. Ja. Vi spelar in, inte med alltid klanderfritt ljud, men det som vi gör det ändå, vi återkommer, vi köttar på. Det är någonting med henne som jag tror är liksom hennes största framgångssaga, det är att hon är liksom en hard worker. Hon är ju liksom notoriskt arbetsam. Hon är notoriskt arbetsam, liksom, från att vara så här stockbroker, alltså, till att stå och köra liksom catering i sin källare, till att skapa alla de här formaten då, när hon delar med sig av sitt hemmafru.
Hon kombinerar också det som hon själv tycker om med att casha in.
Ja, mycket trevligt.
Nytta och nöje.
Det gillar vi.
Ja, vet du vad som är hennes mest kända recept?
Nej.
One pan pasta.
One pan pasta. Ska vi laga det och utvärdera det nästa
gång? Ja, det ska vi. Då är det att man ska först då, man lägger ner allting.
Ja.
Lite som så här, ja det är det man snott från den stora TikTok-pastan.
Gud vad de håller på med det.
Man lägger ner allting samtidigt.
Ja.
Basil, cherry tomatoes, onion and garlic in a sauté pan.
Ja.
And from there you add salt, pepper, chili flakes. And then you cover the ingredients with 4.5 cups of water and bring everything to boil. 9 minutes later you have a well-sourced with truly favorite spaghetti. Hon är också så här, koka soppa på en spik, fast det blir ändå så här snyggt och gott.
Mm.
Liksom, det får inte ta för lång tid heller.
Nej.
Det ska liksom, det ska vara ordning och reda. Hon är lite Åsa Söderlund.
Det är det.
Ja. Om Åsa Söderlund skulle haft den här backningen, då skulle hon varit fucking Sveriges Martha Stewart. Jag tror det.
Puss och kram på er alla Marthas där ute. Vi älskar er. Och hörni, har ni spökhistorier, skicka till oss på DM. Inte din morsa heter vi på Instagram. Vi är inte superaktiva i det kontot. Men vi älskar när ni skriver DM till oss där.
Mm.
Har ni någon riktigt smaskigt spökvibit, så kommer vi dela med oss av det i nästa podd. Mm. Vi skiter i att det inte är Halloween. Vi är bara spökintresserade överlag.
Vi älskar det.
Älskar det.
Det här blir vår nästa grej.
Ja, övernaturliga saker.
Ja, nytta med nöje. Och utbud och efterfrågan. Spökutbud. Puss och kram.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.